är andfådd. Jag kommer i farten och springer i kapp denna podd. Det känns som att saker och ting flyger. Vi är i rasande fart här in på avsnitt 43, min vän Jocke. Hur har du det?
Precis.
Hur är läget?
Det är bra. Jag sitter faktiskt i Alexander Vasilios lägenhet. Han är på jobbet, men jag
har du
tog
brutit
hans
in
nycklar.
Eller?
Nej, jag fick hans nycklar och får låna den här fina faciliteten för att spela in. Och ja, det är ju härligt.
Ja, det är alltid nice. Få nya vyer på inspelningsmöjligheter.
Exakt. Nej, men så jag är ganska avslappnad inför den här inspelningen, för jag har så mycket annat att vara stressad över.
Ja, jag känner fan likadant. Det, ja men faktiskt, det är liksom som att så här, nu har man sin lilla stund i den här kupan utav 150 kilo podcast, som man bara kan stänga ute allting annat som bara ligger och bankar.
Precis, eller man vet väl inte om man kan det, men man är väl så illa tvungen.
Ja, jo, men det är lite som så här meditation, det här att jag ser lite framför mig de här Wall Street-gubbarna som har fått för sig att så här, yoga och meditation ska vara en bra grej, och så sitter de där och med typ så här pagern eller mobilen i lite glimtande vid sidan om sig och tror sig vara i ett meditativt stadium, medan de egentligen bara bläddrar igenom Instagramflödet eller vad det kan vara.
Ja, exakt. Nej, men ja, jag vet inte om det hörs, men jag det här kommer låta jättekonstigt eftersom att jag inte är hemma.
Okej, vadå?
Men jag och Alex känner varandra tillräckligt bra för att jag ska kunna göra det här. Jag har inga byxor på mig.
All right, jag kör en Anchorman fast via podd.
Precis, och jag tänkte så här, jag vet inte om det lyser igenom eller om det hörs. Men det började regna när jag var på väg hit, och och då blir man ju så här klibbig, och så blir jeansen så här alldeles för tajta, och sen så här, du har känt det någon gång när du har haft tajta jeans på dig en hel dag och sprungit runt, och så reser sig liksom hårsäckarna under byxorna. Har du varit med om det här?
Hårsäckarna under vadå, vänta nu, hur menar du att de går
hårsäckarna i benet?
Ja.
De liksom får fnatt, de känner sig för instängda på något sätt.
Ja.
Så att de börjar, de reser sig liksom, och så gör de nästan ont. Det är oskönt att ha på sig byxor fortfarande.
Jag antar väl att jag har varit med om samma sak, bara att jag inte riktigt förstått att det var hårsäckarna som rest sig. Det låter ganska underligt, men ja, jag antar väl att jag vet vad du menar.
Den känslan hade jag i alla fall, så då åkte byxorna av innan inspelningen.
Fan, det känns nästan som att jag i sympati borde ta av mig byxorna också här.
Ja, du gör precis som du vill, men...
Ja, men fan, jag gör det. Det känns, jag tror, ja, nu vänta, nu måste jag bara, nu sitter jag ju på skolan här. Om det är någon som kommer in och ser att jag har dragit ner brallorna bara, ja, fan, ska det här se ut? Ja, nu så tajt.
Är de av nu?
Nu sitter jag här. Det här kommer ju se ut som att det här har blivit mitt runkbås av något slag.
Men det är väl ett härligt... Men det är väl det. Vi är lite avslappnade inför just det här avsnittet. Och vi får köra byxlöst helt enkelt.
Ja, men jag gillar det. Jag det är lite spänt nu eftersom jag är lite rädd för att bli påkommen till skillnad från dig. Men däremot så är ju du... i någon annans lägenhet, så att det vore väl ännu märkligare om du blev påkommen.
Ja, precis. Om han kommer hem här och bara, hej.
Hey.
Ja, men du har ganska mycket att prata om, va? Du har haft en ganska hektisk vecka, va?
Ja, det har ju inte varit som tidigare veckor när jag kunnat ta det lugnt så. Men så att jag kan verkligen säga att sen vi pratade senast så har ju känns det som att jordklotet har snurrat ett par varv för mycket på något sätt.
Okay.
Men vi kan gå in på det alldeles strax. Men vad säger du? Är vi redo för att köra igång ett avsnitt av det 43:e avsnittet av 150 kilo podcast i ultra rapid? Eller är det långsamt eller är det snabbt?
Ultrarapid är väl
jag blandar snabbt, alltid ihop dem. Ja, men det låter som att det är snabbt. Rapid är ju, men vad är långsamt?
Ja, men precis. Men jag tänker också att det, jo, men ultrarapid borde väl vara snabbt, va?
Ja, ja, men vi kör snabbt.
Men om du filmar något i ultrarapid så blir det ju långsamt när du spelar upp det.
Ja, men precis, precis. Men
så vad är det du vill fråga? Ska vi göra det snabbt eller ska vi göra det långsamt?
Det är upp till dig, vad tycker du?
Nej, men jag tycker att vi säger väl varmt välkomna och sen så drar vi igång det här ordentligt.
Nej, du, vet vad? Alltså, jag tror fan jag måste dra upp rallorna igen. Det här känns lite oroligt. Better safe than sorry. Det är faktiskt så att det här rummet som jag spelar in i studion kommer att agera som ett sovrum för högstadieelever. Det är ett roboton här i skolan nämligen.
Okej.
Okay. Jag ska bara dra upp sådär. Det är ett roboton som vi har haft det förut här på skolan. Det är en tävling i princip där en massa elever jobbar med att under 24 timmar att bygga de coolaste robotarna de möjligtvis kan. Det är en skithäftig tävling som de är så jäkla kreativa och bara kan så här boosta ut häftigt. Och så brukar det vara något ämne, typ förra gången så var det så här hushållsrobotar typ. Så vi byggde de massa så här skräpplockare och dammsugare och så här katt eller så här husdjurs det var någonting med husdjur också som är helt knasiga robotar.
Det låter som någonting som min lilla syster skulle älska. Hon är ju så jävla mekanisk av sig.
Ja, men skojar du med mig? Hon skulle ju verkligen vara här.
Cool. Ja, men då ska du inte blotta dig för ungdomarna.
Nej.
Det är det bäst att dra upp brallorna.
Ja. Precis. Ja, det känns bra.
Men om vi går tillbaka lite så här, din vecka har varit jäkligt hektisk, pratade vi om, och du och vi var ju båda två på olika platser där vi inte var vana att spela in förra veckan.
Ja, precis.
Du var i Berlin och jag var i Lund.
Ja.
Men hur hade du det?
Var
Berlin lika fantastiskt som det brukar vara för dig?
Alltså, grejen med Berlin, jag tror att jag... Det blir ju alltså jag har ju alltid nya insikter och alltid får jag någon form av så här upplysning på något sätt när jag åker till och från Berlin. Oftast när jag åker därifrån och vill stanna som effekt av det. Men det, alltså, jag menar, jag har nog sagt det förut, men det är ju... Ja, men när jag har sagt det förut så är det liksom, jag har ju känt att så här, men det är en tillflyktsort för mig, fine. Det är ju en klyschig tanke och det är ju det är. Men någonstans, det är ju just en klyscha för att det är sant. För mig så, jag känner verkligen varje gång jag kommer dit att det är någonting nytt som öppnar sig. Och all den här bördan på något sätt som jag har... inför, eller om det är någonting jobbigt, och jag kan liksom komma dit och jag kan släppa allting, och det känns som att när jag är där så liksom faller en rustning av mig och jag kan bara njuta så totalt. Men det brukar ta ungefär någonstans mellan 24 och typ 36 timmar någonting tills jag verkligen är där på plats och verkligen kan uppleva, eller så känna att jag är här och nu,
att rustningen släpper liksom.
Ja, precis. Och jag menar, det är någonstans det här med att jag känner att för varje gång jag är där så samlar jag på mig den här inspirationen och den här liksom känslan av kreativitet, och att jag ser saker med nya perspektiv som sen kan hålla i sig så himla länge liksom, i ja, men typ ett halvår, ett år efteråt, till och med, att jag bara kan känna kvar en öppenhet inför världen. Och lite som man gör med, ja, men som vi pratade om, med D-vitaminer, att som man gör på sommaren, att man samlar på sig D-vitaminer som håller i sig över vinterhalvåret i hjärnan, så samlar jag, tror jag, på mig lite av de här Berlinvitaminerna i Berlin.
Berlinvitamin.
Ja, ja, det är nästan så att jag skulle vilja ha just det där pillret, Berlinvitamin, som jag bara kan ta när jag känner att jag är låg på kreativitet. Men, ja. Men jag tror att det är någonstans, jag vet inte om du känner till den här historien av Michael Ende, den oändliga historien.
Jo, jag vet vilken det är, men jag kommer inte riktigt ihåg den.
Ja, jag känner lite likadant, men jag tror att jag fragmentariskt har lite minnen av den som jag drar väldigt bra paralleller till just min upplevelse.
Du får nog, dra en liten recap av den, tror jag.
Ja, men alltså mer, lite så här i korta drag så handlar det om en liten pojke som är ensam i skolan. Jag minns det som att han är mobbad, och han hittar då en bok i ett bibliotek som just heter Den oändliga historien. Och så tar han den här boken till, han ligger på någon vind på skolan och är sjuk, eller så här, och läser den här, sträckläser den här otroligt tjocka boken och går in i den här historien och blir plötsligt en del utav den här världen som den här historien handlar om. Och i den här världen, nu kommer jag verkligen inte ihåg alla detaljer, men för den som kanske har sett eller läst den filmen också, finns det han flyger på en enormt stor lurvig vit hund.
Just det, där är ett väldigt känt konstverk, eller den teckningen till sagan är ju väldigt känd,
ja,
liksom.
Ja, men precis. Det är ett starkt minne jag har också av den. Men han får något mission, typ att han har blivit, eller för, det handlar ju om en pojke som till slut är han själv i princip. Där han ska rädda den här prinsessan som har fångatagits, antar jag, utav någon ond.
Och sen så när han då återvänder från sagans värld så har verkligheten påverkats av hur han agerade, eller hur sagan agerade.
Ja, men precis.
Spelade
men,
ut liksom.
Men i den här världen då så finns det, så alla karaktärer i den här världen är rädda för det här, de här molnen som kommer att komma, och alla är liksom, springer i princip ifrån och rör sig bortåt från den här, de här gråa molnen. Det är någon form av väsen som sväljer allt det vackra och allt det fina i den här världen. Och man ser att liksom saker och ting har liksom bara blivit ödemark av de här gråa molnen, och det är en väldigt fin koppling kring att liksom det är lite så som jag ser det, det här vuxenvärlden kommer i kappen, att man, så här, man får inte vara barnslig längre i sitt tänkande. Men, men för mig någonstans så, jag kände igen mig så tydligt i det här, att jag märkte att alla de här gråa molnen hade kommit i kapp mig, och sen så när jag väl kommer till Berlin så känns det som att himlen bara klarnar. Och jag, även fast det regnade en del i Berlin, så himlen verkligen klarnar, och jag får en, bara den här bilden, eller allting blir bara klart plötsligt.
Den här vita, lurviga molnhunden som du kan flyga på och vara den här lilla pojken. Är det det som är Berlin för dig?
Jag tror att just i det här fallet så var nog den här vita, lurviga hunden nog den här hippiebussen som jag åkte dit med, som kändes också ganska lurvig av sig. Men jag kan berätta mer om hippiebussen sen, för det hände en ganska speciell sak kring det. Men
ja, men de här grå molnen som du pratar om, jag tror att många har dem, eller alltså att man känner att man har en sån, att det är någonting inneboende i en som suger ut kreativitet och tid och ork ur en.
Ja.
Men vad är de gråa molnen för dig i ditt liv? Liksom? Vad känner du, att det är att Karlskrona är för litet? Eller vad är det som hämmar dig i din kreativitet nu när du har varit hemma och varit nere, eller varit lite nere psykiskt? Liksom?
Alltså, det är en jävla bra fråga. Jag tror att de här gråa molnen består ju av en massa olika faktorer, såklart. Men jag skulle nog främst säga så här, eller att delar utav de gråa molnen är ju, beståndsdelar är nog så här prestationsångest, mitt så här överjag, hur jag borde vara, hur jag borde förhålla mig till saker och den platsen jag vill vara här i, eller ta här i världen. Och, men också rädslor överhuvudtaget, rädslor för att misslyckas, och hela den här listan utav rädslor som jag pratade om för några veckor sedan, tror jag är en väldigt så här stor del utav de gråa molnen. Och sen så givetvis, eller sen tror jag också att min, just sjukdomen och rädslan för att vara deprimerad är definitivt ett sån grått moln. Liksom. Depression är ju ett grått moln överhuvudtaget. Liksom.
Jo, men det är klart. Ja, men jag känner ju att alla, eller att jag också har de gråa molnen, eller de saker som tar kreativitet kraften ifrån en, eller orken liksom. Precis som jag sa så har jag haft, har jag så mycket annat att tänka på just nu att jag kan vara väldigt lugn i den här podden till exempel.
Ja.
Och det är ja men det finns ju någonting som så här, det är så mycket annat i de andra olika projekten jag jobbar med nu som arbetar mot mig, och det är allt, varje gång universet slänger en motgång mot mig så försöker man ju ta den och vända den och göra den till någonting bättre.
Mm.
Men när det händer hela tiden så blir det ju att det äter på en till slut liksom.
Ja.
Det är väl det folk kallar för ångest. Men, vad, men hur gick det sen då när du kom tillbaka till, ja, men, till Sverige?
Ja, men alltså för mig så har ju den här, ja men precis som i den oändliga historien, plötsligt så har den här fantasivärlden som det ändå är för mig just Berlin, men för i oändliga historien den här fantasivärlden just påverkar den här lilla pojkens riktiga värld. Så känns det nu som att jag kan plocka med mig hela den här historien och jag stärks av den förvandlingen som jag genomgått i min fantasivärld. Och jag har byggts upp av det och jag har liksom den här ryggen på något sätt som jag inte hade innan. Och det känns liksom verkligen nu, sen jag kom tillbaka från Berlin, att ja, men presidenten av Bangladesh är tillbaka. Han är tillbaka i sitt rike och jag känner att Hasslermangan är tillbaka och alla de här liksom faktorer, allt det här som jag känner definiera mig är tillbaka på sin plats som sig bör. Och det är en otroligt skön känsla.
Vad härligt. Ja, men det känns som det, och det känns som att du är gladare och mer på tårna.
Ja.
Och det är vi väl alla glada för, både jag och lyssnarna. Och jag längtar tills du kommer till Stockholm och tills vi kan uppleva den här sommaren tillsammans.
Ja, och jag tänkte på det igår, att fan vad vi har tjatat i varenda jävla avsnitt om hur vi är glada över att det börjar bli vår och sommar och så här. Och jag tror någonstans så ligger det här i att jag tror i alla fall att jag ser så jävla mycket fram emot att få hänga med dig och att faktiskt få spela in de här inspelningarna på riktigt liksom, ansikte mot ansikte, och vi får mötas där i mörkret och liksom, och i ljuset såklart, och bara få se varandra i ögonen och känna varandra utan att ha det här hörlurarna från en telefon emellan oss.
Precis, och jag håller med dig om det, och jag tror att det kommer, vi har en ljus framtid framför oss, även om vi just nu sitter i ett jävligt regnedisigt Stockholm/Karlskrona.
Ja. Låt oss resa på den vita lurviga hunden in mot sommaren. Innan jag helt lämnar Berlin-avsnittet i mitt liv här, så måste jag ju bara berätta om den här fasansfulla hemfärden. Vi hade ju åkt dit med, jag ångrar ju redan nu det jag sa förra veckan, där jag sa att den här hippiebussen är det bästa sättet som, eller det enda sättet jag någonsin kommer vilja resa med i framtiden.
det är det sättet du aldrig kommer vilja resa med igen, eller?
Ja, men exakt så är det. Jag tror att jag, bara när jag hör ordet hippiebuss så kommer jag, ja men du, jag kommer ihåg bara när jag satt i bussen på väg ner att så här, ja men de här rosa bussarna som folk, så här pensionärer åker runt världen med, det känns för fan jävligt jävligt hippt och jävligt hett så här. Fan vad gött det vore att göra det, för att jag har ju ändå den här känslan av att så här, resan, det är resan som, eller själva, vad är det man säger, resan som är
resan är målet.
Ja, men för så det kan jag verkligen uppleva. Jag älskar ju att resa, alltså just att vara framme någonstans och så här, uppleva det är ju också jävligt kul, men själva resan, det här uppbyggandet av förväntningar och känna att så här, snart kommer jag vara framme och lite så här njuta av en lång resa där man kan slappna av och veta att snart kommer. Det är någonting helt så här gyllene för mig.
Jag är inte riktigt sån. Jag känner ju att jag tycker ju att målet är målet.
Ja.
I alla fall, alltså inte möjligtvis kanske vid själva fysiska resor. Då kan jag också gilla att resa och göra utflykter och så.
Ja.
Men jag och få såna upplevelser liksom. Ja. Men när det gäller karriär eller ja men framförallt karriär kanske.
Ja.
Så är själva målet att se att så här, ja men dit vill jag.
Ja.
Och sen så att jobba hårt för att komma dit, självklart kommer jag göra det. Ja. Men det är inte det som är det roliga.
Mm. Ja, men det där skiljer vi oss ändå. För att jag är ju väldigt mer så här processinriktad på något sätt. Men det är ju för min hjärntvättning här på Hyper. Men för att återgå till den här för helvetes jävla hippiebussen, så var ju det som hände var ju alltså att vi skulle åka hem natten mellan lördag och söndag. Klockan 3 skulle vi samlas vid bussen och 3:30 skulle vi åka. Vi hade ju lyckats supa lite för mycket och varit lite sena då till den här bussen. Så vi, och de var ju dumt nog irriterade på oss när vi slog dem en pling att vi var sena. Alltså jag förstår ju att de hade fått vara det om nu vi faktiskt hade åkt när vi skulle ha åkt. Men när vi väl kom fram så sa de så här, ja men allting är under kontroll, vi måste bara laga en liten grej på bussen. Det är någon sladd som glappar som laddar batteriet till bussen. Så, ja men jag hade ju då förväntat mig att det skulle vara lite efterfeststämning, du vet, så här, folk sitter och diggar på bussen och berättar om sina historier och det är så här, ja men schysst stämning som det var på vägen ner. Men i och med att det inte är något ljus på bussen så sitter ju alla i ett kolmörker liksom på en där enorm trist och stor bussparkering. Långt utanför Berlin, långt ifrån någon schysst bar eller så här trevligheter. Det är bara jävligt trist stämning.
Det låter som en mardröm. Det låter som att du satt i en på något sätt någon form av flyktingcontainer.
Ja, och det var lite den känslan, för att folk hade ju kommit hit jävligt tidigare för att knipa sina platser för att kunna sprida ut sig lite och kunna sova lite. Så jag kom in dit i totalt mörker, ska försöka hitta någonstans och lägga mig eller så här, och det var inte särskilt uppskattat att jag ville ta plats, vilket kändes väldigt osolidariskt med tanke på den här aktivistbussen. Alla var ju väldigt så här,
hippiekulturen ska ju vara väldigt givmild och solidarisk.
Ja, alla delar liksom. Men så satt man där inklämd och höll på att bryta nacken för att den hängde från en kant liksom. Men så låg jag där och liksom, jag var ju full så att jag mådde ju bra så. Men jag tänkte ju ändå så här, ja men fan, det här var inte vad jag trodde. Men off point. För att det som hände var väl lite att ja, men man satt och snackade lite en halvtimme. Bara, ja men när fan ska vi åka? Kommer vi hinna med färjan? Kommer vi så här, det var lite oroligt stämning och så till slut så bara ja men fuck it, jag somnar väl med nacken hängandes på snedd liksom. Så, så till slut så ja, jag sov ju då i 6 timmar då och vaknade 9 då och av att stå bussen fortfarande står på samma ställe.
Vilken jävla ångest.
Och du vet
folk... Du trodde bara, har de kört fel eller vi bara inte rört oss?
Nej men jag vaknade ju av att tro att vi var på färjan. Men sen så insåg jag, om bussen står still och vi är på färjan, då får ju inte vi vara i bussen. Man får ju inte vara där på däck. Så att någonting var ju bara fundamentalt fel i situationen. Och jag förväntade mig ju vara hemma någonstans söndag eftermiddag, medan jag fortfarande var i Berlin, långt utanför Berlin. Vi var ju då alltså 38 pers där som skulle då nu kommunalt tas till färjan. Vilket alltså är...
Men då, de fick inte igång bussen alls?
Nej, eller de kunde rulla men de ville inte ha oss i av någon anledning. Så att den rullade iväg till någon verkstad som skulle lagas. Men situationen var väl att vi hade två ganska, ja, ärligt talat keffa reseledare som inte kunde ett ord tyska och var inte särskilt ledartyper. Som skulle då leda oss till den här färjan utan att ha en aning om hur man tar sig dit. Det var ju då 38 totalt förvirrade, nyvakna, ganska bakismänniskor som går i ett pack och lite väntar på att någon ska leda dem medan ingen gjorde det. Så att vi stod ju då, efter att vi har gått då till stationen så ska ju då 38 biljetter köpas och 38 biljetter stämplas och vi missar 3 tåg och hoppar på. Det är, så här, det är bara ett knas. Och det tar ju oss typ så här 5 timmar känns det som tills vi...
Du skulle ju bara slagit dig fri.
Jo, men grejen var ju att jag hade ju inte råd att ta mig dit utan de var ju tvungna att betala allt det här. Hela hippiesällskapet har ju gått i konka på grund av den här situationen. Men till slut så tar vi oss då till färjan och då, ja men det, jag hamnade lite i det här, först så var jag lite så här, jag älskar ju att resa men När jag vill ju i så fall så här, jag vill ju bli ledd på något sätt, men eller antingen är jag den som leder eller så ska jag ledas, men då ska jag ledas väl. Så ja, jag satt ju bara surad i princip och bara, vad fan det? Och så till slut så bara, men helvete, nu hoppar jag in och tar över lite. Så då plötsligt så började alla gå efter mig till diverse stationer, och jag var ju ganska trött och visste inte heller riktigt var jag på väg. Men jag kunde i alla fall tyska och kunde fråga mig fram.
Ja, men precis. Men hur länge var du på resande fot? Eller liksom, hur länge höll det här på? Det låter som att du har rest i 7 dagar.
Ja, men grejen var att vi kom ju då till Trelleborg efter att ha åkt med färjan, och så hade de chartrat en ny buss därifrån som skulle till Stockholm och bara dumpa av dem som skulle av i Malmö. Men problemet var ju då att vårt sista tåg hade gått redan till Karlskrona, vilket gjorde att vi satt fast i Malmö till första tåget på morgonen gick klockan 5 från Malmö. Så att vi hade ju ingenstans att däcka där, så att vi tog oss in på Donken och vandrade vi runt på hotell och försökte hassla till oss något schysst pris, men så var det ju inte värt för bara några timmars sömn. Så till slut så tog vi bara in på Donken och liksom låg där, och jag låg ju i Olivias knä och medan hon var vaken livrädd för några läskiga fyllon som satt och skrev på henne. Lite den här situationen där
vad skönt att du kan sova. Vad då? Du lägger dig och vilar i hennes knä när hon är livrädd.
Jo, fast det känns som att jag
låter som en, du låter som en fantastisk resekamrat.
Ja, fast inte riktigt, du vet. Jag är ju väldigt svårt att vara vaken, vilket gör att folk omkring mig kan ha lite problem med det, typ Olivia. Men så här var det i alla fall. När vi väl kom fram 8:50, när jag skulle börja jobba klockan 9, så var jag ju totaldäckad. Och då, när vi då kom fram, så hade ju varit på resande fot i 30 timmar. Så att jag säger så här, aldrig mera åka med hippiebuss någon mer i framtiden. Helt enkelt.
Nej, det förstår jag. Men någonting som jag tänker på när jag hör så här, men att du har varit på resande fot och så där länge. Då tänker jag så här, vad är din, eller är du en person som, vi kan börja där, är du en person som reser lätt eller tungt? Har du med dig mycket packning?
Alltså, jag tror att jag är ganska medium där. Jag försöker packa så lite som möjligt, men sen så blir det en lite för stor väska som jag ska ha för lite innehåll i. Och sen så blir det en så här halvdan väska liksom.
Ja, jag förstår. Nej, för jag är ju så här, när jag är ute och reser, så då packar jag alltid för mycket. Alltså, vad jag än ska göra, om jag ska åka på en weekend till London, så kan jag packa så här 7 par underkläder och strumpor och lika många tröjor och skjortor och, alltså, jag packar alltid alldeles för mycket. Men då är det på något sätt, då har man, när man kommer hem så packar man upp det, så har man ändå lite kläder och fortfarande på sig, så slipper man tvätta direkt.
Men
det är inte därför, det är bara för att jag är en orolig själ. Men jag har på något sätt lärt mig lite, eller jag tänkte på det när jag var i Lund och bara hade med mig min, alltså jag har en röd duffelbag. Okay. Som jag har med mig ofta, och det är liksom min träningsbag egentligen. Och jag kände mig ju lite som så här, du vet, agenter har ju liksom en getaway bag, en bolt bag.
Ja, just det.
När man tittar på populärkultur, och jag har alltid varit fascinerad av det. Ah, vad är din relation till bolt bagen?
Vad säger bolt bagen? Det är ordet.
Ja, bolt bag. Jag tror att det är det man brukar kalla det, eller getaway bag.
Alltså, jag har väldigt ofta och väldigt mycket brukar jag ha precis en sån boltbag. Men mer så här, jag tror att i alla fall förra sommaren hade jag konstant en väska som jag hade precis så här perfekt packad, så här, innehållet som jag skulle kunna ha för 3-4 dagar liksom, hur situationen än var. Och det var, ja, men du vet, och det var ju, men mycket av de grejerna var så här in case of emergency, men jag har aldrig använt, men du vet, så här, de här läderman-verktygen, du vet, så här,
ja, men vadå, så hade du dem hemma ifall du var tvungen att
nej, den här gick snabbt, ju alltid liksom runt med liksom. Ganska så här, men det var så här otroligt onödiga grejer, men jag tyckte de var jävligt nödvändiga. Typ så här kompass, du vet, så här. Ja, men gadgets.
Ja, men du är ju lite sån, du är ju en sucker för gadgets. Ja, det vet vi väl alla. Men någonting som jag tänkte på, eftersom jag var i Lund från torsdag förra veckan.
Ja.
Och sen så direkt när jag kom hem så hade jag ju med mig min väska och åkte hem till Alex.
Ja.
Och hängde här i lägenheten jag sitter i nu. Och ja. Sen så sov jag kvar på hans soffa. Och sen ja. Så dagen efter det så gjorde jag det också. Så jag var inte hemma på en vecka. Och det fick ju mig till någon form av insikt om den här lilla väskan jag hade med mig. Att så här, det här är vad jag behöver. Jag har en handduk, jag har toalettartiklar och sen så har jag underkläder och några tröjor och några tjocktröjor och ett par till jeans. Det är liksom allting, och sen så har min dator och mix så att vi kan spela in den här podden. Det är liksom allting jag behöver för att både jobba och leva så länge jag kan tvätta en gång i veckan liksom. och jag har ju det som lite rutin, eftersom att jag, för att citera en god vän till mig, Lukas, så ja. som han sa när vi var yngre, för han bodde på Söder och vi hängde ju mycket där jag och Alex bodde inne i stan.
Ja.
Så myntade han uttrycket, man vet ju aldrig var man sover.
Ja.
Och lite det känner jag också ibland, att så här, jag kan alltid, om jag hamnar på efterfesten hos Alex, slagga här.
Ja.
Och då är det alltid bra att på något sätt ha ombyte eller kläder ifall man inte orkar åka hem och byta om.
Ja.
Utspritt på stan eller någonstans där man vet att man har tillgång till dem. Så ja, jag brukar ju ta med mig den här bolt bag eller min getaway bag till antingen har den hemma hos Alex eller har den på min skorshall där jag tränar eller på ett lokalt fik där jag känner dem som har stället liksom.
Ja, just det.
Så lägger jag den bara där, så vet jag att vart jag än är så kommer jag alltid kunna få kläder, och så kan jag också ha en proteinshake där i, som jag vet att så här, om jag inte har någon mat så kan jag överleva lite längre. Och det känns ju väldigt fjantigt, men det är ju en insikt att det behövs inte så mycket för att överleva.
Nej, men så är det ju verkligen. Men det låter nästan som att du har flera styckna bolt bags.
Ja, men jag skulle ju vilja ha det. Nu har jag inte det, nu har jag en som jag på något sätt lägger någonstans när, innan jag går ut på krogen eller vad jag nu ska göra på kvällen.
Plantera liksom väskan någonstans.
Precis, men man skulle ju vilja ha så här, en i något skåp på Centralen och en på Söder och en på Kungsholmen.
Ja,
så att man verkligen. Så att man alltid har nära till den, nära till hands var man än befinner sig liksom.
Ja, men precis. Ja, men jag gillar verkligen tanken. Det jag funderar på är, ja, men som jag sa, är att jag har ju det här, jag fyller ju min bolt bag med för mycket onödiga saker som jag tycker är så jävla nödvändiga. Och när jag väl fyller dem, vilket gör att så här, jag förbereder mig lite för mycket olika sorts situationer. Och där blir det lite, jag tror att så här bolt bags, jag tror att det kan vara, för jag tänker mig att så här, en viss sorts bolt bag är, om jag tänker som i Dexter, hans bolt bag är ju så här, om han blir påkommen, då sticker han med sitt fejkpass iväg till,
precis,
Europa och så försvinner han.
Men det är
han,
ju verkligen en getaway bag.
Ja, men precis. Men medans din bolt bag kanske mer en sån här överlevnadsbag för att slippa ta dig hem. Eller slippa getaway till ditt hem.
Precis. Och sen så de som ska skaffa sig ett nytt liv, eller om man drar den parallellen, så är ju inte jag den som har stora sedelbuntar i min bolt bag.
Ja,
även om jag skulle vilja att det var så, att jag hade tillräckligt mycket pengar för att förvara dem i ett skåp på Centralen.
Ja.
Men den här väskan, den är väl min räddning för att slippa ta mig till min lägenhet som ligger i Mordor. Och jag säger det för att det är långt, inte för att det är eldigt och fullt av aska.
Ödets ironi. Jag kände, det är ju nästan så att det var så självklart förra veckan när vi pratade om det här med mobilen, den här inverkan som mobilen har på mitt liv, och ja, men hela den situationen när man är i utlandet och ifrånkopplad från sociala medier. Att jag Åh, det är så jobbigt. Det är så jobbigt. Samma jävla kväll som vi pratade om det där så började min telefon flippa som en signal från ovan. Så började plötsligt allt som var svart på skärmen började plötsligt få så här gråtoner och började... Ja, men, det kändes inte, jag kände inte igen min telefon. Det var som att en god vän hade liksom förändrats.
Gått och fått spetälsk.
Ja men typ. Ja, men det var liksom, jag kände bara inte, jag såg min telefon i ögonen och det var liksom inte... Det var inte min telefon längre. och men så liksom gick det ett tag till och så började den liksom... Började flippa mer och mer och började flimra. Och så kunde jag säga, om jag ändrade ljusinställningen så var det mindre och mindre. Alltså så här, om jag hade den på lågt ljusstyrka så var den nästan helt svart. Och sen så det, och ju längre det gick på kvällen så började den bara totalt, alltså började den svartna. Och så började den så här med epileptiska anfall. Och det var som att telefonen hade blivit sjuk. Och jag började nästan tro att den hade blivit besatt av någon form av demon nästan. Och det kändes verkligen som att det här var inte min telefon längre.
Du har en lite sjuklig relation till din telefon, känner jag.
ja, men du vet när man ändå så här... Man plockar ju upp telefonen ganska ofta ändå ur fickan. För, framförallt när man är ute och reser, du ska kolla kartan eller ska så här, se till vad nästa närmaste fest är, eller om man ska till en bar eller du vet, kolla.
Ja, men jag förstår vad du menar.
Direktionerna. Så plötsligt så vart den helt svart liksom. Jag kunde inte använda den längre och jag blev liksom helt paralyserad på ett sätt. Och jag kände så här, jag måste fan lägga ifrån den här och ta ut batteriet. För tänk om det är liksom att batteriet påverkar den på något sätt. Att så här, om jag låter den vila lite så får den återställa sig och sen så kanske den mår bra. Så plötsligt så var jag där i en hel kväll utan min telefon. Och det här var ju lite av en ny upplevelse för mig, jag har inte upplevt telefonlösheten på ganska länge nu. Det är ju över 2 år sedan tror jag, som jag har varit helt utan telefon sådär. Alltså det är en sak som vi har pratat om med att batterierna laddas ur, men då har man ju ändå den där och vet att så fort jag får en sladd eller kan ladda den så är det lugnt igen. Men nu, så, nu var den liksom... Det var som att jag hade förlorat verkligen någon. Och jag upplevde det här som du pratar om med FOMO, det här fear of missing out. Jag fick den här lite stressen av att nu vet jag inte vilka gator jag ska gå på. Nu vet jag inte vilken fest jag ska vara på. Nu kan jag inte fråga min vän som bor i Berlin vart jag borde ta vägen någonstans. Nu får jag klara mig själv.
Men var inte det lite utvecklande också? Blev inte det någonting vackert av det?
Ja, men det var just det som hände. Jag kunde inte plocka fram den så fort jag ett ögonblick blev över som var kanske lite tråkigt, som jag kunde fylla med att pilla på telefonen. Utan jag blev tvungen att konfrontera verkligheten på ett sätt. Eller konfronteras av verkligheten. Och det blev att på något sätt ett ögonöppnande att faktiskt, som man ser alla de här klyschiga Facebook-filmerna om att alla kollar ner i skärmen, så blev det verkligen att jag var tvungen att kolla upp och ta in allt omkring mig. Och det blev verkligen 10 gånger roligare i Berlin eftersom vägen liksom, den låg framför mig och jag kunde inte läsa av Google Maps eller Vamos för att ta mig dit jag ville, utan jag fick... Ja, men du vet som man brukar säga, there's an app for that. Nu fanns det inte det. There was no app for that. Utan det fanns bara liksom människor att fråga och det fanns bara magkänslan att gå efter. Och
det fanns ingen app, det fanns en verklighet att uppleva istället.
Ja, men exakt. Och alla mina val och sätt att hantera saker vände sig plötsligt upp från den här lilla skärmen till just verkligheten omkring mig. Och jag hade fan den bästa kvällen som jag haft på väldigt, väldigt länge just då, för att jag var så i nuet. Och det är någonting jag måste ta med mig från den upplevelsen, att känna att telefonen är inte mitt my life. Liksom. Även fast jag pluggar digitala medier och måste hålla koll på allting hela tiden, så är inte det som är... behöver vara mitt fokus.
Nej, precis. Och jag fick upp ögonen på samma sätt när jag Också i veckan, Matilda som jag som pluggar i Lund beteendevetenskap, min vän, som var den som myntade uttrycket FOMO, i alla fall för mig. Och det var henne jag hälsade på i Lund också. Och hon höll på att göra en forskande undersökning där de frågade, och jag blev intervjuad då, där de frågade om hur man använder sociala medier under sitt resande. Och det är ju precis det här som du har upplevt nu.
Ja, men precis.
Och då var ju frågorna i stil med så här, vad, jag har inte fått rapporten än eftersom att de håller på att sammanställa den och så där, men jag ska få ta del av den senare. Men frågorna var i alla fall, använder du sociala medier under resande? Och i så fall varför? Och hur tror du att det påverkar ditt resande? Och jag tänker så här, att jag försöker ju använda det så lite som möjligt eftersom att jag vill uppleva verkligheten där och då. Men ändå så tar man massa bilder med mobilen och så samlar man på sig det och tar det till hotellet där man har wifi, och sen så lägger man upp 5 bilder kanske på en gång. Och varför gör man det här då? Och då ställdes ju de här frågorna till sin spets. Varför använder man Instagram? Vad är grejen? Och min tanke är ju det att varenda jävel som använder det har ju ett sånt stort bekräftelsebehov. Man älskar att vara älskad. Och det finns inget lättare sätt att se det än att få många likes på en bild. Och man vill skryta, man vill visa att titta vad jag gör som inte du gör. Och jag tycker det är ju ett vidrigt beteende, men det är ju också en mänsklig faktor som blir så sjukt mycket enklare i dagens samhälle. Och jag tycker att det är, jag kommer ju inte sluta med det, för jag vet ju att jag har det här bekräftelsebehovet. Annars skulle jag inte ha en podcast till exempel. Men jag tycker att det är en värd insikt att ta med sig, att veta om att man har det här bekräftelsebehovet. För jag tror att många tänker att nej, men det där, det är ju alla andra på Instagram som har stort bekräftelsebehov, det är ju inte jag. Nej, jag tror att vi alla är lika goda kolsupare.
Ja, men gud ja. Jag håller med om det blir ju en väldigt, när man är ute på resande fot, jag tycker det är intressant det du säger med att man, det är ju ett helt annat sociala medieanvändande. Och man har ju, alltså det blir ju ett mer staccato användande utav det. Man är, det är lite som när man var liten, tänker jag, när man var ute och sprang i skogen och liksom lekte i sin lilla värld, och sen så kom man hem till mamma och berättade, men mamma, jag såg det här monstret och jag såg det här ute i skogen och du vet, och sen så liksom berättar mamma för henne, jaha, gud vad häftigt, så här, liksom hit och dit, och bekräftar den, och sen så är man ute och springer igen och att, men nu för tiden, eller när man då är hemma också, är skillnaden att man kanske hela tiden är den här, är hemma och har mamman, eller att man har mamman med sig hela tiden, eller mamman har ersatts av sina vänner som då man får det här bekräftelsebehovet ifrån, så att man hela tiden berättar det där, vad man gör och vad man upplever, som är intressant verkligen. Men vad känner du, eller för jag märker att jag, nu har jag ju klippt av, eller nu när jag har fått en lånetelefon när jag lämnat in den här och har en väldigt mycket sämre telefon såklart, så använder ju, eller det var ju därför jag exempelvis inte la upp Instagram eller våran omslagsbild förra veckan, för att jag inte, ja, jag hade ju ingen telefon att lägga upp den med, så så känner jag ju så här, jag känner mig ju väldigt begränsad på ett sätt, men det är också skönt, för då kan jag ju fokusera mycket mer på att använda en telefon på sättet som man brukade, liksom bara smsa och ringa. Och det ger också så här, jag hittar essensen igen utav kommunikation, att så här, men vad fan, nu kan jag ju faktiskt ringa mina polare igen istället för att bara liksom pinga dem på Twitter eller Facebook eller vad fan det är.
Nej, jag förstår.
Och så att jag, mina vänner, förväntar er att jag hör av mig inom kort tid, och om inte annat så ring mig gärna, för att jag har tid att prata nu när jag lyft blicken från skärmen.
All right, då börjar vi närma oss slutet av det 43:e avsnittet av 150 kilo podcast. Det känns ju väldigt bra.
Ja.
Eller vad tycker du?
Ja, men jag kommer tänka på att vi helt glömde meningen med livet förra veckan. Alltså just 42. Douglas
ja,
Adams.
Ja, det total glömdes bort.
Eller om jag vill säga så här, jag tror att du klippte bort svaret på mening till livet, för att vi hade ju ett väldigt bra svar där.
Jaha, vad var meningen med livet då?
Nej, men du skulle ju spela med nu att vi
jaha. Hade svar. Okej. Okay. Ja, förlåt. Ja, vi hittade meningen med livet förra veckan, men jag klippte bort det för att jag är en idiot.
Ja, eller lyssnarna var väl kanske inte redo för att höra meningen med livet.
Precis.
Helt enkelt. Vi säger så helt enkelt.
Vi släpper det där. Men jag känner ju att jag har väl kanske bidragit med få ämnen den här veckan. Det känns som att den här veckan som kommer är... det känns som att jag har levt i lugnet före stormen, och den veckan som kommer nu kommer bli mycket mer händelserik.
Okay.
Jag ska spela in mitt slutprojekt nu på söndag när det här släpps, och jag ska gå på Justin Timberlake imorgon.
Justin Timberlake?
Ja, nej, men han spelar ju på Tele2 Arena.
Oh, fan, jag fick för mig att du nämnde Justin Bieber häromdagen. Eller vem är det egentligen ska se?
Nej, Justin Timberlake. Okay. Jag ska stå där och digga till Sexy Back.
Och fy fan vad kul. Det låter underbart.
Det kommer bli jävligt härligt, tror jag. Ja. Jag kommer väl få ge någon form av resumé av den konserten nästa vecka.
Ja, men det ser jag fram emot. Jag vill inte ens tänka på hur min nästa vecka ser ut, så låt oss inte göra det. Men med det sagt så hoppas jag att våra lyssnare fortsätter att lyssna, och fan, berätta för era vänner om 150 kilo podcast. Vi börjar närma oss ett år av 150 kilo, och vi vill givetvis få så mycket lyssnare vi kan för att kunna få det här att växa till någonting som vi kan fortsätta att göra i många, många avsnitt till. Så berätta gärna vidare, och vi har en hashtag som ni gärna får skriva till oss på, 150 kilo. Vi finns på Twitter och Instagram. Jocke heter Falken31, jag själv heter Sigler Magnus. Och skriv oss gärna på vår gmail som är jockeomagnus@gmail.com, och vi finns på YouTube. .com/Jocke och Magnus. Sen finns vi givetvis på iTunes, och någonstans däremellan så lär ni ju hittat oss givetvis för att ni hör det här. Så
vad härligt.
Tills nästa vecka helt enkelt.
Tills nästa vecka så får ni ha en fantastisk ni får ha en fantastisk tid till nästa vecka.
Ja.
Och sen så rullar vi igång Sexy Back med Justin Timberlake, tycker jag.
Det låter bra.
Så får det avsluta 43 avsnittet.
Cool.
Ha det gott på er.
Puss. Puss. See these shackles, baby, on this slave. I'll let you whip me if I misbehave.